En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hallå, hallå.
Hallå.
Hej, hej.
Igår så var Anders och tittade på Publicistklubben här nere i Social Kitchen hos oss, som pratade om högervridningen av public service. Och det handlade ju då om en rapport som tankesmedjan Katalys hade släppt och flera rapporter som kommer. De mätte hur många som får vara med i Agenda från högern respektive vänstern, och 3 av 4 tyckare där är höger. Och Anders, du skrev en text om det här efteråt, och då lät det så här.
Under debatten presenterade Daniel Suhonen även preliminära resultat från en kommande undersökning om ekonomibyrån. 13 enskilda bankekonomer har varit med. Ingen LO-ekonom. Ingen från Hyresgästföreningen. Den enda fackliga röst som fått höras är Lisa Pelling från Arena. Och så var Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson med i senaste programmet. Finansmannen Sven Hagströmer har varit med fler gånger i ekonomibyrån än hela vänstern tillsammans. Är detta ett problem?
Ja, vad säger du, Jana? Är det ett problem?
Vilken underbar röst. Ja, man vill bara höra mer.
Det låter precis som Anders.
Jag har ju själv varit med i ekonomibyrån en gång och debatterat mot just Sven Hagströmer. Så att, jag har noterat också att han har blivit bjuden tillbaka gång på gång. Det har inte jag.
Nej.
Det har jag också noterat. Så att det här förvånar ju inte, men jag har också funderat kring varför de bjuder in den här Avanza-mannen så ofta. Är det för att han är populär bland kidsen?
Varför är det så, Anders?
Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Alltså, han är väl jovialisk, tänker jag.
Nej, men inte strunta i honom nu, utan varför bjuder de bara in högertycker?
Alltså, jag tror att det är så att ekonomibyrån bygger lite på den här idén som finns i hela samhället, att ekonomi är på något sätt neutralt. Att det finns ingen så här höger-vänster dimension i ekonomi längre, utan att det handlar liksom om hur du ska få dina pengar på banken att växa. Men grejen är den med bankekonomer, de är ju ett särintresse. De vill ju att bankerna ska tjäna mer pengar. De vill ju att räntorna ska vara höga så att de kan ta ut höga räntor från folk. Så det är klart att om man bara har bankekonomer och inga LO-ekonomer till exempel, det är ganska mycket att man har 13 bankekonomer och 0 LO-ekonomer. Det är liksom inte, det är liksom ingen nyansskillnad liksom så här. Så det är klart att det påverkar. Och det spelar ganska stor roll. Jag vet inte exakt hur man har tänkt med programmet, men Daniel Suhonen presenterade detta på Publicistklubben igår.
För det här, men de har inte lagt upp rapporten än, såg det ut som.
Nej, det är en preliminär rapport.
Ja.
Och det här var bara en del av rapporten,
ja,
som han pratade om. Men debatten igår på Publicistklubben, den handlade ju om liksom, egentligen public service nyhetsbevakning. Alltså, och då blir ju så här, vilka som bjuds in, vilka som kommenterar nyheter, det har då skiftat ganska mycket de senaste 4 åren egentligen, sen SD kom till makten då. Och det är väl det som liksom debatten ytterst handlar om, och det är det Katalys ytterst mäter då. Hur har så att säga SD:s maktskiftet, så att säga, hur har det påverkat public service, vilken man bjuder in? Och då är det ju systematiskt. Det här är ju ekonomibyrån är ett extremt exempel, men det är ju systematiskt så att man har ändrat vilka som pratar i TV och radio också.
Och varför är det ett problem, Jana?
Ja, men det blir ju skeva perspektiv. Frågeställningarna blir ju därefter. När jag var med i ekonomibyrån så diskuterade vi de höjda räntorna och att bankerna höjer liksom oskäligt mycket. Och när jag framförde den åsikten så var det liksom som att det var något helt absurt. Och Sven Hagström reagerade liksom verkligen rynka på näsan, som blev lite viralt. Det spred som ett klipp. Så att det blir ju att trots att vi kanske då framför den stora majoritetens åsikt, som känner att de inte kan leva på grund av allt för höga räntor, att liksom levnadskostnaderna har dragit iväg de senaste åren och så vidare. Det perspektiven blir liksom fringe-åsikter. Alltså perifera åsikter. Samtidigt som då den här Sven Hagströmer, som är ju liksom ansiktet utåt för Avanza, och det är ju väldigt förknippat med fondsparande och aktiemäkleri, som egentligen då handlar om människor med kapital och liksom som är intresserade av den typen av åsikter och resonemang som han för fram. Så att det blir skevt i åsikt, alltså det blir ett förborgligande av SVT:s program, som jag tycker är genomgående, inte bara för just det här programmet utan även för till exempel Agenda och också Aktuellt, och ja, Rapport har ju inte så många inbjudna gäster, men jag tycker ändå att det känns som att det är en borgerlig beskjutning i problemformuleringarna eller liksom perspektiven man lyfter fram. Mm. Som till exempel nu i veckan så kom en rapport från Makalösa föräldrar om hur ensamstående föräldrar liksom går back 3000 kronor i månaden för att de inte har råd att leva, till exempel.
Mm.
En sån fråga borde ju lyftas fram i ett program som Ekonomibyrån. Men jag tvivlar på att det ens kommer noteras där. Det är liksom intressant, utan då är det intressantare att kanske diskutera, nu vill sossarna höja skatten på ISK-konton. Usch, det kommer drabba dig, liksom, som att det skulle vara något negativt då.
Vad säger den här debatten igår, då var det ju deltagarna på scen var ju då en från Kvartal, en från 100% som ju är Henrik Janssons högersatsning, en från SVT, en från JMG, alltså Journalistik, Medier och Kommunikationsinstitutionen på Göteborgs universitet, en från Dagens Nyheter och sen så stackars Daniel Sionen från Katalys. Hur var det att lyssna på den debatten? Man ska kunna lyssna på den i efterhand, ska jag säga också, till de som lyssnar på podden, om man söker på Publicistklubben.
Jag tycker det var en intressant debatt. Det var ju lite roligt att det blev liksom Daniel Sionen mot alla andra när temat var just att det var högervridet, så det blev lite småkul. Men till exempel Jesper Strömbäck från JMK som ju pratade, han var ju väldigt tydlig med det, att det finns inga vetenskapliga belägg för att det finns varken högervridning eller vänstervridning i public service. Men vad det däremot finns är att det har skapats ett narrativ i alternativhögern om att SVT är vänster och att public service är vänster och att mainstream media är vänster. Och det här är någonting som liksom blir själva livsgnistan för högermedia. Så man kan säga att Kvartal, 100%, Bulletin, ställde någon fråga där i rummet, det är ju medier som har skapats för att måla ut SVT och SR som hög eller som vänster. Och det handlar ju om en organiserad systematisk kampanj i ganska många länder där man vill förskjuta medielandskapet. Och man kan väl säga när man ser panelens sammansättning, jag tror att Daniel Sionen påtalade det faktiskt under också, att det här ser ut som en vanlig panel i tv. Och det gör det ju verkligen. Det är liksom en vänstermänniska och sen några mitten och sen många höger. Ja,
också att det
höger.
Var 1, 2, 3, 4, 5 män och en kvinna. Och sen plus Camilla Kvartofta som är ordförande.
Fast det är också en sån spännande sak. För att en del av högervridningen, tror jag, av offentligheten, den handlar ju om att det har inte längre blivit ett problem att det inte är kvinnor. Det är inte längre ett problem att ingen har utländsk bakgrund. Det är liksom, mångfalden har minskat ganska dramatiskt.
Det är woke och kvotering. Om man liksom
det är woke och påpekar det.
Ja, men och den berättelsen eller narrativet som folk använder har internaliserats av medier i stort. Alltså, det märker man också i Publicistklubben. Alltså, jag är själv medlem i den klubben där via massa journalister, och det anordnas debatter då en gång i månaden som faktiskt hålls då i Aftonbladets personalmatsal. Men vi blir ju aldrig inbjudna till panelen där. Och väldigt sällan överhuvudtaget ledarskribenter från vänster. Och sen är Camilla Kvartoft, jag menar, det är klart att inte hon är politiskt lutande åt något håll, men hon är programledare för Agenda. Hon har präglats såklart av den kulturen de har där. Och de beskriver ju ofta att just nu har vi en högerregering som är från liksom ytterst Sverigedemokraterna till Liberalerna, och då är de rösterna intressantast att prata med om regeringens politik, alltså ledarskribenterna på det spektrat.
Mm.
Vilket innebär då att en ganska stor del av Mediasverige försvinner, men också majoriteten av väljarnas åsikter blir inte företrädda.
Mm.
Och det är ja, men, framförallt ett problem i public service eftersom det når så många.
Mm.
Men även tycker jag att det påverkar journalistiken eller publicistklubben också. Att man har på något vis köpt att det är där, på den spelplanen de intressanta samtalen förs. Fast det beror på att andra halvan inte kommer till tals.
Alltså det är ett dilemma som vi har diskuterat lite är ju att ja men högern har byggt en jättelänge en kampanj om att SVT och public service är vänster. Nu kommer vi och säger kontra med att nej, de är höger. Men skillnaden då att vi liksom inte säger att det är för att journalisterna röstar höger utan att det är liksom mer samhällsklimatet. Så det, finns det inte en risk att det bara blir att man liksom bollar den fram och tillbaka och bidrar till det populistnarrativet som är att liksom man kan inte lita på media för det är vinklat?
Det kan det säkert finnas, men jag tycker den stora skillnaden här, och det såg vi väldigt tydligt igår, är att det som de här högermedierna då liksom så kommer med, det är liksom anekdoter. Det är liksom så här röstar journalister eller så här många journalister kandiderar till uppdrag. Det handlar inte om vad journalisterna gör på jobbet. Det handlar inte om professionaliteten i vad man faktiskt gör på redaktionerna. Medan det vi kritiserar, det är varför bjuder man in 75% högerdebattörer för att kommentera svensk politik? Eller varför bjuder man i det här fallet in, alltså det här med att Sven Hagströmer har mer större utrymme i ekonomibyrån än hela vänstern tillsammans, borde ju ändå någonstans, alltså att man har kommit till den punkten, borde man ju ens tänka att amen, det är faktiskt inte rimligt. Inte en enda LO-ekonom, inte en enda från Hyresgästföreningen, inte en enda från Katalys, om man ska ta konkreta exempel. Alltså PM Nilsson från Timbro är inbjuden i princip överallt hela tiden. Medan de vänstertankesmedierna som finns nästan inte är det. Tittar man på den statistiken som var från Agenda så är, förutom att de tre stora borgerliga tidningarna är jag tror de hade 63% av talartiden. Förutom det så var ju Timbro också med. Aftonbladet hade 6,8% tror jag av talartiden. Och folk skojade på nätet med att ja, men Aftonbladet är lika stora som, jag tror det var Falu-Kuriren. Och det var en sån här skämtgrej liksom, de hånade oss för det, att ni är ju lika stora som Falu-Kuriren, medan då de tre borgerliga är liksom, har 60% av utrymmet. Det som också inte hörs när man skojar om det är att Falu-Kuriren var den enda tidning som inte var Stockholmsbaserad som var inbjuden överhuvudtaget. Och där kan man ju också fundera på liksom, hur hela landet är representerat. Så att jag tror att man måste faktiskt vara ödmjuk och lyssna på den här kritiken. Därför att de människor som framför den här kritiken vill public service väl. Alltså man vill att det ska bli ett bra public service för hela landet. Och det tycker jag är en fundamental skillnad i högerns kampanj. Och att man faktiskt måste kunna påpeka att men det, man bjuder inte in ett brett spektrum längre av människor. Och det beror ju på mycket att man har, tror jag, fastnat i SDs bild av vem som är kontroversiell. Och att vi då till exempel, vi är jättekontroversiella i SDs ögon, medan till exempel andra inte är det. Och det är klart att det spelar roll att Sverigedemokraterna då plötsligt har makt att hota public service med. Så jag tycker man måste nog faktiskt gå tillbaka och lyssna på den kritiken. Inte bara, de slår ju ifrån sig SVT och tycker att den här kritiken är bara dum. Liksom alla,
nu låter ni lika,
ja, låter likadant som höger och vänster. Men det finns en alltså skillnaden är enormt viktig här.
Ja, men också att man, det är som att man kan visa på siffror nu som Katalys gör i sina rapporter, att det är skevt. Men jag vill också poängtera att det också handlar om perspektiven. Alltså att Sven Hagströmer bjuds in så ofta, men inte då till exempel de här organisationerna som också jobbar med ekonomiska frågor, som till exempel tar fram den här fattigdomsrapporten varje år, som är Stadsmissionen och Rädda Barnen och Majblomman, alltså de rösterna hörs ju inte heller. Så det blir skeva perspektiv helt enkelt. Men jag tror också att det är klart att i grund och botten så finns det här hotet som Anders är inne på från Tidöpartierna mot public service om finansieringen och också den här politiska styrningen som man också har liksom beslutat om mer och det här att man ska tilltala grupper som misstror public service, vilket då indirekt är de som röstar på SD. Så att det är någon slags, man försöker liksom blidka kritikerna, men det har liksom gått för långt.
Men jag tror också att det finns en annan dimension i det där, och det, jag tänkte på det när man tittar på politikbyrån eller man tittar på andra sådana här program som är, så är det ju att det är ett otroligt borgerligt samtalsklimat. Alltså man skojar lite skojfriskt med politiken. Det är väldigt mycket spel. Det är väldigt mycket liksom intriger och såna här saker. Det är inte att politiken är på riktigt. Det är som politik som underhållning. Och där tror jag ju att närmare valet så måste man också gå in i politik på riktigt. Alltså hur påverkar skolpolitik? Hur påverkar sjukvårdspolitik? Och inte bara så här, vem tar vem? Vad sa Nooshi Dadgostar? Vad sa den? Och så kan man sluta med en skojfrisk kommentar och sen är det färdigt. Alltså det är inte att ta människor på allvar. Och då kanske man också måste ha debatter där folk vågar vara oöverens. För det finns en bild just nu, upplever jag ibland, att när det blir riktiga debatter där man faktiskt är oöverens, då blir det dålig stämning. Och man vill inte ha dålig stämning. Så då slutar det med att man istället så att säga, bara rör på ytan.
Det är ju uppenbart i politikbyrån. Där är det ju aldrig nästan längre några ledarskribenter, utan det är politiska reportrar med och kommenterar. Och där blir det ju aldrig någon debatt, utan ett samtal. Och överhuvudtaget så har ju debattformatet försvunnit, och när det är de få som finns kvar, till exempel Skavlan i Sverige, samtalen ska ju också vara trevliga och gärna god stämning. Fast politik är ju, handlar ju om konflikter. Och det kommer liksom inte riktigt fram.
Skavlan brukar väl bli väldigt mycket bråk i, om det är den här Skavlan i Sverige, eller vad heter den?
Jo, jo, men där är också det är också väldigt extrema åsikter som ställs mot varandra. Det här politiska debatterna har verkligen försvunnit. Jag tycker det är sorgligt, eftersom det framstår som att det inte som att det handlar om fakta och inte att prioriteringar och sådär som man bör diskutera liksom i den politik som förs.
Isabella Löwengrip har ju varit mitt i debatten den senaste veckan. Hon har blivit hackad på och anklagad för att vara sexistisk, eftersom att hon först sa att man måste förklara för kvinnor hur regeringsbildning går till. Sen så skulle hon rädda det, och då sa hon att hon bara menade att kvinnor röstar mer emotionellt. Men om vi struntar i det, vi ska inte hacka på henne nu, utan vi ska faktiskt fokusera på sakfrågan och det som hon vill prata om, nämligen kvinnliga väljare. Så ska vi börja med att lyssna på det som hon sa i morgonstudion i SVT igår.
Vi vet att kvinnor och män röstar väldigt olika och ännu mer hela tiden. Men när man pratar om varför det är så blir det helt plötsligt väldigt kontroversiellt. Och mitt mål handlar just om att just förstå varför. Och där till exempel, kvinnor kan jag uppleva, man har krav på att få veta varför man gör vissa reformer. Som till exempel om vi tar höjda straff. Så för många män så räcker det att säga, höjda straff, det är toppen. Men en kvinna säger, varför ska vi höja straffen? Vad är syftet med den här reformen?
Ja, och det stämmer ju att kvinnor och män röstar ganska olika. Kvinnor röstar i större utsträckning på oppositionen och vänsterblocket, eller vad man ska säga. Men tror ni att Isabella Löwengrip har rätt i sin analys av varför?
Det är ju roligt att hon talar emot sig själv lite. Innan sa hon väl att kvinnor inte röstar så rationellt.
Ja.
Och det här låter ju som att kvinnor är väldigt rationella och ifrågasättande.
Ja, det blev som att hon blev lite taskig mot män istället. Plötsligt. Så att de ifrågasätter ingenting, de bara köper det rakt av. ställer inga följdfrågor. Vad säger du, Anders? Brukar du ställa följdfrågor?
Det händer, men jag tror ju att människors röstbeteende är ganska rationellt överlag. Jag tror att människor dels vet väldigt mycket vad de röstar på och dels vet varför de röstar på det. Jag tror att den här bilden av att man så att säga att folk är lite halvdumma eller röstar emotionellt, jag tror att den är helt fel. Historiskt så var det ju så att innan välfärdsstaten slog igenom så röstade kvinnor mer konservativt, mer höger. Mer för familj kanske, för det som då man pratade om som den lilla världen. Man röstade i mycket hög utsträckning mot alkohol, till exempel en män i folkomröstningen om att tillåta eller förbjuda alkohol. Och tittar vi på den tidiga arbetarrörelsen så fanns det ju till och med män då som inte var för kvinnlig rösträtt, för kvinnorna var så konservativa. Så det var så, kvinnorna röstade konservativt. Går vi fram till välfärdsstaten och den formas, så blir ju mycket av det som var kvinnors arbete tidigare med hem, med barn, med äldre, med omsorgsyrken, blev någonting staten tog över. Och när staten eller samhället gjorde det, ja, då röstade kvinnor också mycket mera vänster. Och det mönstret har vi haft fram till nu. Sen lägger vi på ett element av kulturkrig på det. Men jag skulle säga att det här är väldigt, alltså, att kvinnor som då i högre utsträckning än män är beroende av att socialförsäkringar, sjukförsäkringar fungerar, det vet vi. Man är i högre utsträckning än män beroende av sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg fungerar. Mer intresserade av de frågorna. Det är inte särskilt konstigt, det är fullständigt rationellt. Och däremot så är det så att vi har en regering som har förflyttat sig till höger. Vi har unga män som har förflyttat sig dramatiskt till höger. Också blir sexister, otroligt mycket kvinnohat på nätet. Det är den gruppen som har flyttat sig till höger. Inte kvinnorna som har flyttat sig till vänster. De är ungefär där de har varit. Så att jag tycker liksom hela beskrivningen här är ju jättekonstig bara, största allmänhet.
Men kan det bli så att valrörelsen i år kanske handlar lite mer om kvinnornas viktigaste frågor? Eller vad tror du, Jonna?
Alltså, det är ju en stor väljargrupp. Det är halva de röstberättigade, om man säger så. Nej, men jag tror att det finns många sådana frågor som kommer spela stor roll. Men jag återkommer också till den här aktuella rapporten från Makalösa föräldrar. För jag läste en intervju också med en av rapportförfattarna som sa att när de försöker lyfta de här frågorna om att ensamstående föräldrar drabbats väldigt hårt ekonomiskt och att det beror på att de jobbar heltid men de kan ändå inte försörja sig och sina barn, och det är oftast kvinnor i arbetaryrken, och de tvingas då avstå från att köpa ut medicin. Många av dem avstår från att äta näringsriktig mat till sig själva för att kunna ge barnen främst. Och när den här föreningen då försöker lyfta de här frågorna till Tidöpartierna så möts de av kalla handen. De är inte intresserade av att ens diskutera det här. Då får de höra att dessa kvinnor får skylla sig själva. De borde gjort bättre val, utbilda sig till något annat. Fast det här är alltså kvinnor som jobbar ofta inom samhällsbärande yrken, vård, skola, omsorg, som vi behöver. Människor måste ju arbeta där, men de kan inte försörja sig och en familj på det. Och det borde ju vara av intresse även för högern att diskutera det, men eftersom det inte är det, så då väljs de ju bort såklart av rationella kvinnor som tycker att det där är viktigt.
Är inte liksom Ebba Buschs uppdrag att försöka vinna över kvinnorna till högern?
Jag tror det var Veronica Palm som någon gång kallade dem för SD för tjejer, Kristdemokraterna. Det verkar inte som att de lyckas. Och jag tror ju att kvinnor, precis som män, röstar utifrån hur politiken ser ut. Högern försöker göra allting till identitetspolitik just nu. Att det är liksom en identitetspolitisk fråga hur kvinnor röstar. Jag skulle säga att det är bullshit, och det har alltid varit bullshit. Människor röstar väldigt mycket utifrån ekonomiska intressen. Man röstar väldigt mycket utifrån sin egen plånbok. Man röstar väldigt mycket utifrån vilken typ av samhälle man vill se framåt. Väldigt lite utifrån identitetspolitik. Även om den finns i identitetspolitiken som en dimension. Men när högern försöker göra frågan om jämställdhet till identitetspolitik, så blir det liksom, det blir någon slags intellektuellt haveri. Som till exempel när Ebba Busch argumenterar för att ta bort pappamånaderna för att kvinnor ska få välja själva. när vi vet att pappamånaderna leder till ett mer jämställt samhälle, vilket är bättre för alla. Det leder till att pappor får bättre kontakt med sina barn. Det leder till att inkomstskillnaderna utjämnas senare i livet. Det leder till att papporna tar större ansvar för barnen långt, långt framåt och så vidare.
Kvinnor får bättre pensioner.
Pensioner, alltså vi vet att det här påverkar hela livet. Ändå försöker man göra det till en slags identitetspolitisk fråga. Och då tänker jag så här, jag tror att väldigt, väldigt få kvinnor går på den där bluffen. Mm. Därför att man har liksom hört den där bluffen förut, man ser den där bluffen och man kommer inte att rösta på Ebba Busch.
Alltså jag kan känna ibland lite som Göran Persson i den här dokumentärserien Ordförande Persson, om ni minns den, när han talade om Carl Bildt till journalisten Erik Fichtelius, att ja, jag tycker synd om killen, vad ska han ta vägen? Jag menar, Carl Bildt är ju en jätteskicklig, kompetent person, det är klart att det inte var synd om honom så, men jag kan känna lite så med, jag får ett Göran Persson moment när jag tänker på Ebba Busch. Jag tycker lite synd om tjejen. Alltså hon är så begåvad, hon är så duktig, men hon har helt galna åsikter. Tänk om hon bara hade haft lite mer mainstream, vilken karriär hon hade kunnat göra i ett normalt parti.
Alltså hon är vice statsminister, det är väl en ganska bra karriär.
Ja, fast jag menar, med den svansföringen, alltså snacka om att vara en medium-sized dog with a big dog's attitude, eller vad det nu var, som Carl Bildt beskrev som. Alltså hon har ju en väldigt hög svansföring, som att hon är en väldigt stor politiker, och det är hon, men hon företräder ett väldigt litet parti.
Jag vet inte om ni kollade på fördomsshowen med Ebba Busch, men där så sa ju hon typ så här, ja, jag får ju ofta höra att jag är för bra för Sverige, att jag är för stor för Sverige. Man bara, av vem då?
Så. Ja, men det får hon ju höra från många.
Hon får väl höra det typ när hon har pratat engelska i tv en gång. Det är väl inte, det är väl inte någon utanför Sverige som säger det, eller?
Nej, men det är klart att vi har ju få personer, få politiker överhuvudtaget som har, alltså, gå genom rutan kvaliteten som hon liksom lanserade sig själv med redan från början. Hon har ju verkligen den, och alltså, det är inte bara engelska hon pratar flytande, utan det är ju tyska, det är norska och alla möjliga språk.
Hon kanske ska bli EU-kommissionär.
Ja, absolut. Det är klart att det är inte synd om henne på det viset. Det kommer säkert gå bra för Ebba Busch i framtiden. Men hon har ändå bara för extrema åsikter. Alltså, tänk om hon hade varit sosse istället. Då hade hon verkligen haft en då hade hon haft en
otroligt konstig diskussion.
Det är lite orättvisa mot henne faktiskt.
Hon är karriärskonsultation.
Nej, men jag tycker det är orättvisa mot henne faktiskt. Hon är vice statsminister och nog den mest lysande stjärnan i den här regeringen ändå.
Fast jag säger inget annat. Jag säger bara att hon trots det lockar hon alltså ett par hundratusen väljare. Det är ändå anmärkningsvärt.
Det är ju tillbaka till
och det är
det
på grund av åsikterna.
Jag tror ju att det är tillbaka till det här. Människor röstar på åsikter, de röstar liksom rationellt. Men jag tror ju också att det finns en annan botten i den där könsskillnaden som är nu. Och det är att tittar vi på en tidning idag, om vi öppnar en tidning idag eller om vi öppnar vilket medium som helst, så består det av döden, 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 döden och Trump. Alltså, Och tittar vi på vilka som då inte vill läsa om döden, döden, döden och Trump och åtta medelålders män som tycker saker, vilket ju vi tittar på i tv eller radio eller tidningar eller vad vi nu gör, så är det klart att du stöter ju aktivt bort en väldigt stor grupp kvinnor vars frågor inte diskuteras, som inte får känna sig representerade, som inte syns. Och det är klart att då tror jag du kan bli ganska anti i största allmänhet när det gäller liksom politikerförtroende och sådana saker. Och då kommer du nog, tror jag, i alla fall att hitta andra vägar för ditt politiska engagemang. Mm. Och där upplever jag ändå att det finns en, så här, på sociala medier ändå en, det finns många grupper, till exempel i Facebook, stängda grupper som är ganska vänster, som håller på med flyktingfrågor, med klimat, med feminism, sånt som en gång i tiden var i tv, men som idag inte är det. Och där tror jag många av de här kvinnorna finns, som är aktiva politiskt. Det är väldigt ofta så när man skriver om de frågorna att man får enorma mängder mejl från just personer som är aktiva i såna här grupper, som vill att folk ska engagera sig i möten av olika slag eller manifestationer, och som är jätteaktiva. Men de läser liksom inte tidningen, de är inte aktiva politiskt på det sättet, men de är fortfarande, de har ett jätteengagemang.
Och några av dem har ju verkligen blivit too big for Sweden eller vad det nu Ebba sa. Men Greta Thunberg är ju en sån person. Sara Larsson, artisten, är en annan som har då mer woke enligt den här tidens definition åsikter. Men de personerna och likasinnade hör vi inte så ofta i media.
Eller man hör dem i de kanalerna där de finns.
Ja, absolut.
Men inte i någon form av mainstream. Det är bara att Greta Thunberg har i princip försvunnit från väldigt många av de forum.
Hon är aldrig med i Agenda.
Nej, men jag menar, om vi går tillbaka några år i tiden så var hon redaktör för DN, chefredaktör för DN någon dag. Hon var liksom hela tiden en person som syntes. Så nu så blir hon utmålad som extremist om hon får vara med. Liksom. Så att det är klart att de människor som är engagerade i de här sociala rörelserna, de finns ju kvar.
Kanske finns det också den här könsaspekten att kvinnor över 40 liksom ska ju helst bara gå självdö. Men nu kanske den är till och med så här vid 25. Du är gullig fram, eller vad är det på Greta Thunberg? Ja. Man är gullig fram till 22, sen får du inte vara med längre.
Ja. Och med de glada orden så får vi vandra iväg från den här podden, från det här poddavsnittet den här veckan.
Feministiskt avsnitt.
Mm. Ja, verkligen, kanske. Tack både Anders och Jonna för att ni var med.
Tack
till er som har lyssnat. Jag heter Susanna Kierkegaard och vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.